Det här är en intervju som görs för Nordiska Film- och TV-unionen. Idag den 5 juli 1988 på Banergatan 63 i Stockholm. Hemma i Olle Nordmars arbetsrum. Och du, Olle, har gjort praktiskt taget allt som finns att göras inom svensk film. Från snaskkille på biografer ända fram till överproduktion, filmtekniker, ljudtekniker, fotograf, produktionsledare, producent, direktör, filmstart. Ja, allt praktiskt taget. Det enda du inte har gjort, så du har aldrig ägt en biograf.
Nej, jag har inte ägt någon biograf, det är alldeles riktigt. Men Pelle, jag ska tala om för att min första erfarenhet av film, så att säga handgripning, det var på Dixiebiografen på Roslagsgatan. Där jag gick varje söndag och såg den matinéfilm som kördes. Ja. Man betalade 35 öre på den tiden. Och sen satt man kvar till klockan 5. Man smög sig ner i bänkarna och den där farbrorn Oscar Faber som ägde biografen. Han såg mellan fingrarna på att vi fick sitta kvar. Det var ju dock inte fullsatt, så att han tyckte att vi kunde gärna få se filmen en gång till. Nåja, en dag när jag kom ut. Det var förresten det året som jag hade provat in till kommunala mellanskolan. Och kommit in, så jag var ledig senare delen av maj. Och fram till midsommar skulle biografen vara öppen. Och då skulle Oscar Faber ha en gottpojke. Så han kom ut med ett anslag. Gottpojke för anställning. Villkoret är att han är 15 år. Jag var ju bara 13 år. Men jag var ganska stor till växten. Så Oscar Faber frågade inte hur gammal jag var. Men han sa att om jag kan ha jackan och den där lilla pillerburken på huvudet, så skulle jag kunna kanske få pröva på.
Var det Cloetta du sålde då? Eller?
Jag tror det var Cloetta, ja, det hette. Om vi nu ska ta fram det. Ja. Då så sa farbror Faber till mig, Olle, hur kommer du att annonsera det här då? Ja, choklad, konfekt, karameller, säger jag väl då lite sådär. Nej, unge man, ska jag säga choklad, konfekt, tuggummi, syrliga karameller så det smälter i mun på alla som köper dem av det. Nå ja, det gick ju framåt och jag fick under den tiden jobba där, och man körde ju då på den tiden filmer med fortsättning följer, som du kanske kommer ihåg, för det var bara en projektor, de körde 900 meter, så det var oftast två pauser. Men som sagt var, de flesta karamellerna sålde man i första uppehållet. Och sen fick jag gå upp i maskinrummet, och det kom till stor glädje för mig för framtiden. För jag fick lära mig att skarva filmen och ladda upp filmen när vi klarade för kvällen. Och när vi var på måndagskvällen när skulle bytas program, så fick man dela upp kopiorna igen i, och sätta på sladdar och aktnummer och sånt vidare. Och slå in filmen. Så jag kunde faktiskt både ladda en projektor och sätta igång den och tända strålkastaren och så vidare. Det lärde jag mig under den där tiden, den där månaden. En och en halv månad som jag jobbade på Dixiebiografen.
Var det stumfilm eller ljudfilm då?
Det var stumfilm då. Ja.
Och inget ljudillustrationer?
Nej, det var ju alltså en... när man körde sån här Vitafon, om du vet vad det var. Någonting. Man är en grammofonskiva som kördes. Alltså. Ja. Det heter systemet, det heter faktiskt Vitafon. Det kommer jag faktiskt ihåg. Ja. Men det var med den tiden. Sen gick ju många år då jag var färdig med handelsskolan, och då fick vi genom skolan förslag på olika arbeten. Jag fick bland annat ett förslag att bli sån här clerk, alltså att klarera fartyg. Aha. Och jag fick också ett erbjudande att starta på elektriska femman på Upplandsgatan. Och ett kontorsjobb förstås. Men så fanns det också ett arbete på Tullbergs film, och det tyckte jag lät väldigt spännande. Ja. Så jag gick upp och vi träffade en kapten Dylén som var chef för Tullbergs film. Och han anställde mig då som kontorspojke förstås. Men det hör ju till saken att på Tullbergs film fanns även ett laboratorium. Och de hade en ganska omfattande industriproduktion egentligen. Du kanske vet att det var här på Tullbergs film som Greta Garbo en gång debuterade som Greta Gustafsson från, som gjorde reklamfilm för Pub. Och de hade ju inspelningsateljet i saluhallen på
Kungsgatan.
Ja, Kungsgatan var det faktiskt. Ja. Så att där jobbade jag, och där fanns också en allt i allo som hette Helge Nyberg, en utomordentlig fin filmtekniker, och hans chef hette Aki Karlsson, han var laboratoriechef. Där fanns också en kapten Förberg som sedermera startade ett företag som hette Förberg Film. Ja. jag fick syssla med allt möjligt där, och det som kanske var det allra intressantaste var att Norstedts skolfilmavdelning hade just bildats. Och det var en kamrer, Ludvig Damstedt, som var chef för den avdelningen, hade startat den, men han hade blivit sjuk och var borta i ett par månader. Men katalogen och så vidare hade kommit ut och distribuerats, så de hade ju sin avdelning. Så då frågade kapten, jag säger alltid major Delén, men han blev ju major lite senare, men då han var kapten vid den här tiden, frågade mig om jag kunde gå in och ta reda på papperna och så vidare, och det gjorde jag. Och så kunde jag då på min allra bästa handelskorrespondens svara breven. Men då lärde mig kapten Delén ganska fort att man behövde inte vara så där väldigt högtidlig när man svarade. Jag sa, i besittning av ett V av den och den får vi här med och så vidare. Men då sa Delén att det där kan man göra mycket enklare, och det har jag haft mycket stor glädje av i framtiden när man själv skulle diktera sina brev, ja, att inte konstra till saker och ting. Nå, i alla fall, det som var intressant under den tiden var att prins Willem och John W. Brunius fick göra en film som heter Havets melodi. Och den inspelades delvis då som ljudfilmen, alla exteriörer och så vidare spelades in som stumfilm och skulle så att säga, vad vi i dagens läge kallar för eftersynkas, men naturligtvis inte på samma förnämliga sätt som vi idag kan eftersynka en film. Och inom parentes, vilket kan ha sitt intresse för framtiden, så var Lennart Bernadotte alldeles nygift då regiassistent på den här filmen. Så det var ju vår första bekantskap. Han var ju flera, jag var ju bara en liten kontorspojke, och han var ju, hörde till de stora bossarna på den tiden. Nu i alla fall, när filmen var färdig så var det någon som skulle lägga ljudet. Det var Adrian Bjurman som klippte Havets melodi. Men han hade heller inte någon större erfarenhet av att lägga sådana här eftersynkningsljud. De hade ju ett intensitetsljud på den tiden. Ja. Och så jag fick sätta mig ner och hålla på och pillra med det där. Och lyckades faktiskt ganska så hyggligt med på, efter den tidens sätt att bedöma det, tekniken, så blev det ganska hyggligt. Och det roliga kanske som man ska tala om här i det sammanhanget är att istället för att mixa som vi gör i dagens läge, så fick jag istället lägga upp ljudspår, tre ljudspår. Bröderna Skär på Råses optik gjorde en insats så att på de där 3 millimeterna där ljudbandet är på filmkopian, det delade vi upp som 3 spår. Närmast perforeringen, där la man effekterna som inte var så viktiga, för där kunde det komma bort. Va? Också musiken la man närmast bilden, som regel kom med rätt så bra. Och mitt i hade man alltså talbandet, så att säga, eller taldialogen hade mitt i. Genom att sedan ljussätta de här olika spåren på ett mjukt sätt, så kunde man dämpa musiken, dämpa effekterna eller ta upp effekterna där det inte fanns någon dialog. Och det var det primitiva sättet som vi mixade på.
Kunde du själv avgöra, så att säga, kopiesvärtan då?
Det kunde man göra, för så gjorde man ett kopierings... Kopieringen var ju manuell på den tiden. Mm. Så man satt ju den som kopierade filmen, jag lärde mig själv att kopiera filmen, satt ju och vi hade en nagg i kanten på filmen, och när varje nagg kom fram så tryckte man på en knapp, så hoppade det nya ljusnumret in alltså. Men när det då gällde ljudbanden, så kunde man istället göra mjukas. Då hade man gjort det in så att man räknade efter hur många fot man hade kopierat. Ja. Och efter till exempel mellan 15 och 18 fot skulle man göra en mjuk ökning av ljudet, vill säga minska ljudet i det fallet, va? Genom att man gjorde intensitetsljudet mörkare och så vidare. Ja. Det var ganska intressant.
Ja, det måste det vara.
Sen kom en herre som heter von Hau till Stockholm, och han hade med sig en fotograf som heter Harry Hasso. Och de gjorde en film som heter Marodörer, vilken jag så småningom fick lov att både lägga ljud och klippa och göra allt arbete till. Den där filmen var ju ett äventyr, kan man säga, därför att det var många olika saker som hände under den inspelningen. Som hade alltså utrustning, alltså kameror och kamerakranar och allting som han hade med sig. Där hade han målat i regnbågens alla färger, så det såg ut som om det var ett cirkus, det skulle uppföras ett cirkusnummer. Nå, i alla fall, efter den här, de här två filmerna så kunde nog inte SLT som ägde Törnbergfilm. Törnbergfilm låg inom praktiskt på Kunstnärstorg 2.
Ja.
Ville de inte fortsätta längre med filmproduktion, för att det var väl en ganska stor förlust med de här två filmerna, skulle jag tänka mig. Så de har...